Hej och välkomna till avsnitt 1125 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren. Sveriges enda konservativa USA-podd som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Här följer ett samtal tillsammans med min kollega Björn Nordström om det senaste om kravallerna i USA och den allt mer utbredda uppfattningen bland många demokrater om att USA måste nedmontera sitt polisväsende. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Tack så mycket.
Vi gör en ny uppdatering om det senaste i USA och ja, vad har hänt?
Ja, det är väl galenskaperna fortsätter ju. Bara för några exempel. I Minneapolis då, som jag hörde att minst 500 företag, affärer, företag, byggnader brändes ner än så länge. Bland annat så är det ju många som var ägda av minoriteter. Så att det är inte direkt, som vi har pratat om det förut, det är inte direkt att det här på något sätt hjälper minoriteter, utan tvärtom. Jag läste en artikel att det var ett par latinamerikaner, en man och en kvinna, ett par som ägde en restaurang, och den var helt nedbrunnen till grunden, precis som den här vietnamesiska restaurangen då i Tampa. Så att det här har ju ingenting att göra med någonting annat än att det bara för att försöka förstöra. Jag kan ju nämna här också att där jag bor, alldeles min kommun nu, så är det också, börjar det bli protester. Så att nu får man ju börja liksom fundera. Man, vi alla vet ju vart de ska ske, vart protesterna sker, så det är ju bara att ta en omväg när man åker eller promenerar, men när liksom kommer ni hit, och då bara väntar man ju på att det ska bli någon förödelse, förstörelse där med. Så att det liksom är samma skrot och korn som är här.
Men du nämnde Minneapolis nyss också, och det var ju staden då som nu har röstat igenom att avskaffa polismyndigheten.
Ja, de ska avskaffa polismyndigheten. De har gjort det sedan den är veto-proof. Vad heter det? Veto. Borgmästaren är emot det faktiskt. Han vill inte avskaffa polisen, utan han vill ha en polis. Så att det finns något veto hos borgmästaren, men den här city council eller vad det är, den vill ju vara emot det. Nu är det ju frågan om det går igenom kongressen, vad ska man säga, Minneapolis kongress. Och det är osäkert om ens det har stöd av majoriteten av demokraterna i Minneapolis. Och Minneapolis är demokratiskt, så att det måste gå igenom det där också. Så det vet man ju inte hur det kommer att gå. Jag såg en intervju, det här är ju fullständigt galet det här är alltså. Jag såg en intervju med en av de där council members som sitter då i kommunalrådet i Minneapolis. Hon var intervjuad, jag minns inte vilken kanal det var, en vänsterliberal kanal. Och då frågade de rakt ut kanalen då att okej, säg att de bryter sig in i ett hus. Och om det inte går att ringa polisen längre, vad gör man? Vad ska man göra då om en kriminell bryter sig in i ett hus när man är hemma? Och den här kommunalrådet då, som då vill avskaffa polisen, hon svarar inte på frågan. Hennes svar var, ja, det är ett privilegium att kunna ringa till polisen. Det är ett vitt privilegium. Okay. Så att nu får vita också lära sig hur det är för svarta som kanske inte har möjlighet att ringa till polisen. Så svaret var ju bokstavligen, va? Om det finns några svarta som inte kan ringa till polisen, av vilken anledning det nu är, då ska inga kunna ringa till polisen. Med andra ord, det är lite grann som kommunismen. Alla ska ha det lika illa. Det finns inte, finns inte några som får ha det lite bättre. Nej. Även om man jobbar hårt och gör rätt för sig, alla ska ha det lika illa. Gör alla lika miserabla, helt enkelt. Då är det rättvist. Rättvist är att alla ska ha det lika taskigt.
Och lösningen borde vara tvärtom och se till att alla verkligen har polisresurser som behövs. Precis.
Precis. Istället för att ta reda på vad är det som gör att vissa inte kan ringa till polisen eller vill ringa till polisen, då måste vi lösa det problemet. Nej, då ska vi göra att ingen kan ringa polisen längre. Jag såg också att det var i morse en intervju med han som är chef för den här Civil Rights Committee, en svart kommitté som pratar om mänskliga rättigheter och civil rights i USA. Chefen för den, han är svart naturligtvis, han var totalt emot att lägga ner polisen. Han tyckte det var vansinnigt. Han sa ju rakt ut att om Black Lives Matter verkligen bryr sig om svarta, då ska man absolut inte lägga ner polisen. Tvärtom, då ska man ju se till att polisen förbättras. Men de svarta är faktiskt de som behöver polisen mest om vi tittar på statistiken. Så när, om man lägger ner polisen, då är de svarta som kommer att skadas mest. För det är de svarta som är mest brottsoffer. Och det är rent statistik. Han sa att jag har granskat all statistik i många år. Och de som drabbas värst av en polisnedläggning, det är de svarta, inte de vita. Så det blir helt kontraproduktivt.
Ja, och det här sätter ju många demokrater verkligen i kläm. Jag läste nu att Joe Biden, han säger att han vill inte stödja det här med att lägga ner polisväsendet, samtidigt som Joe Biden börjar förlora stöd bland liksom polisfackföreningar. Därför att de tycker inte att han står upp för dem tillräckligt bra. Och det här kan vi ha nämnt förut också, men vi kan ta det igen. Jag såg en intervju med polischefen i New York till exempel, som tyckte att vi behöver en presidentkandidat som kan stå upp för kan stå upp för polisen helt enkelt, och han tyckte att Biden gör faktiskt inte det riktigt som han brukade göra förut.
Biden var ju den som gjorde det här crime bill som skrevs 1994 som var väldigt, väldigt hård och som drabbade svarta väldigt hårt. Det var ju Joe Biden som låg bakom den. Han var ju liksom författaren bakom den crime bill. Så Joe Biden har ju, han försöker nu slinka ur på något vis att å ena sidan vill han visa att han på något sätt kanske eventuellt kan stödja polisen, men å andra sidan vill han inte visa att han, vad han, vad hans historia har varit med brott. Så Joe Biden har varit stenhård mot brott i många, många, många år som politiker, va? Och han har ju liksom börjat förändras nu för trycket från vänster. Jag såg att till exempel Kamala Harris, hon vägrar ta ställning i en politiska läge. Nancy Pelosi vägrar ta ställning. Så de höga, de absolut högsta demokratiska politikerna nu vägrar ta ställning. De vågar inte svara. För de sitter ju i en jäkla rävsax. Om de är mot polisen, då vet de att då ryker ju fackföreningsstödet direkt. Och då kommer många vanliga amerikaner, independents, independent voters, och kanske många vettiga demokrater, att inte kunna rösta demokraterna längre. De säger att vi har för mycket förlorat, det här är ju vansinnigt, va? Men om de är för en nedläggning av polisen, förlåt, om de är för nedläggning, mot ledningen, i alla fall, då måste välja mellan pest och kolera. De måste välja mellan väljarna eller den gaphalsiga vänstern. Så oavsett hur de gör så får de liksom, så sitter de i rävsax. För den gaphalsiga vänster, som faktiskt är en minoritet, är de som driver på det här. Och jag såg idag till exempel statistik att 4 av 5 amerikaner är helt emot de här våldsamma protesterna. Så 20%, så man kan säga att 20% anser att våld är bra, 80% anser att våld är dåligt i det här sammanhanget. Majoriteten är för, 80% samma siffror, majoriteten är för, 4 av 5 är för fredliga protester. Så då ser man ju att stora majoriteten av amerikaner är för fredliga protester men emot våldet. Och då ser man ju där att då sitter ju att en liten grupp, den här extremvänstergruppen då, som är gapiga och som demokratiska partiet inte vågar ta ställning mot. Och det är där de sitter i rävsaxen i nu, att de vet hur de ska göra.
Ja. I New York så har Bill de Blasio, borgmästaren, han köper det spåret att även vi ska, jag vet inte om man säger det fan, men reformera polisen, och man ska styra pengar från NYPD till social services, säger han.
Ja.
Och jag menar, här har vi kanske den mest radikala demokraten som har ändå en högre position i en storstad som tar det här ställningstagandet.
Ja, det får vi se om det sker så i New York. Det kommer ju gå åt helvete för New York, det vet ju alla. Jag såg för den här svarta mannen då, som var den här civil rights leader och civil rights committee. Han sa ju rakt ut att man ska, om man defund polis, vad ska man göra då när man måste anhålla någon innan man kan börja prata om personens känslor. Man måste liksom arrestera människor som begår ett brott. Sen kan man börja prata om känslor. Man ska inte börja prata om brottslingars och kriminellas känslor innan de ens är arresterade.
Mm.
Och det, liksom, det ligger någonting där, va? Om du har mördat någon, då ska du ju inte åka till socialen och prata om dina känslor. Då måste du få tusan bort från gatan och in i en cell. Mm. Så enkelt är det ju, va? Och det är där de inte fattar. Och det är bokstavligen där skillnaden är, om de som vill lägga ner polisen nu, de, om du går mörda någon, de vill att du ska åka till socialkontoret, till tanten i socialkontoret och prata om dina känslor och prata ut.
Ja.
Och hur det kommer att lösa någonting, det vet jag ju inte heller.
Ja. Precis. Ja, demokraterna, de har också presenterat ett förslag för polisreform, och då kunde man se en hel massa av de här kända demokraterna, Nancy Pelosi, Chuck Schumer och de andra, de stod helt enkelt på knä i Washington DC, och ja, den här kända symbolen då, så att ja, de spelar med i det här i mångt och mycket, i symboliken åtminstone när det gäller den här proteströrelsen, och det tycker jag gör att alltså, om vi tittar på statistik här nu, jag tror att det var du som nämnde det för mig, alltså att majoriteten av amerikaner, de tycker att man stöder de fredliga demonstranterna. Vi ska säga att det har varit ganska fredligt de senaste dagarna, det finns de här fickorna där det fortfarande är stökigt, men överlag så har demonstrationerna gått väldigt fredligt till, och i synnerhet i Washington DC där det var totalt lugnt, och Donald Trump har skickade till och med hem nationalgardet som hade varit där och för att säkra staden, för det behövdes inte längre och så. Men alltså, det är ändå så att allmänheten anser att det här liksom våldet som vi har sett, det är helt fruktansvärt, och man vill ha lag och ordning. Och om demokraterna kör den här symbolpolitiken, vi ska nedmontera polisväsendet, nu ska vi börja böja knä, jag menar, det känns lite grann som att de på något sätt, de går för mycket åt det hållet, så att liksom om Trump kör ett hårt law and order, en hård law and order policy inför valet, så tror jag att han har väldigt stora chanser och goda möjligheter på det.
Det var precis det jag hörde i morse på nyheten, att det är det han planerar att köra nu vad heter det, advertisements, reklamkampanjer nu, där han visar att demokraterna helt enkelt är med sig, och demokraternas politik och signalpolitik leder bara till våld och förödelse. Och han kommer, och vi pratar ju om att det finns tre grupper i princip i USA då, en tredjedel, lite mer, men ungefär en tredjedel är demokrater, en tredjedel är republikaner och en tredjedel är oberoende väljare. Och republikanerna kommer inte att vända sida, demokraterna kommer inte att vända på sig, utan den viktiga gruppen blir ju det blir de oberoende väljarna, independents. Och den gruppen börjar ju titta på, i alla fall man börjar ju undra att kan man verkligen lägga ner polisväsendet, nu börjar de vika sig, att den gruppen, om demokratiska partiet går ytterligare ännu mer åt vänster, så kommer ännu fler oberoende väljare att ryka från det partiet. Va? Därför att de vanliga, normala, oberoende väljare, liksom, jag är en oberoende väljare, jag är inte med någon parti. Mm. Det är liksom människor som ofta är i mitten. Ibland röstar man demokratiskt, ibland republikanskt. Man röstar inte på partiet, man röstar på personen som man anser. Mm. Och jag har röstat på olika personer, så man röstar mer på personen än partiet. Och när man då ser ett parti och personer då, ska man säga, politiker som representerar partiet, som går alldeles för mycket extremt. Poängen med att vara oberoende är att man sitter någonstans ganska i prick i mitten. Man vill inte ha för mycket höger eller för mycket vänster. Man gillar det här i mitten, va? Och det är där de kommer att börja förlora, demokraterna förlora oberoende väljare på. Eftersom väljarna anser att det är klart som tusan vi måste ha en polismyndighet. Det är ingen snack om det. Jag är för reformation, men vi måste ha en polismyndighet. Vi kan inte ha politiker som viker sig för mobben helt enkelt, va? Vi måste helt enkelt fortfarande kunna stå upp mot mobben, men ändå ha en empati att vi måste kunna förbättra polismyndigheten, och att polisvåldet, allt polisvåld måste försvinna. Men många oberoende anser också att vi kan liksom inte, man löser inte problemen med polisen genom att lägga ner myndigheten så att brotten eskalerar, framförallt i de minoritetsområden. Det löser ju inte heller några problem, tvärtom, det skapar bara en massa nya problem. Mm. Och det begriper inte demokraterna, men jag tror många oberoende väljare fattar precis det.
Verkligen. Och sen gällande då det här förslaget som de la fram då, demokraterna, det var att det heter The Justice in Policing Act, och det kommer att begränsa polisers möjligheter att få legal hjälp vid sådana här incidenter som det har hänt. Det kommer att skapa en nationell databas för att man ska veta vilka poliser som har använt övervåld. Det kommer att innebära att man förbjuder strypgrepp och många andra sådana saker. Och det här är ju väldigt kontroversiellt politiskt, därför att jag tror att republikanerna som vi är inne på nu, alltså de är mycket mer law and order. Så att jag tror inte demokraternas intention, inte på toppen där i alla fall, är att på något sätt avskaffa polisen. Men det kommer bli lätt att utmåla dem som liksom svaga mot brott och såna saker. Det kommer bli väldigt enkelt för republikanerna. Men det bör ta ett filmklipp. Jag tycker ni ska googla på det här. Nancy Pelosi takes the knee eller någonting. Alltså det är en bild som säger, den säger mer än 1000 ord, den här bilden. Så att googla rätt på den. Har vi något mer?
Jag tänker bara, till exempel, det var ju i Kalifornien för bara ett par dagar sedan, så var det en polis som blev ihjälskjuten och två som blev skadade. Det var en sån här ambush där polisen bokstavligen kommer åkande eller promenerande, och så ligger det någon bakom, gömmer sig någonstans och bara skjuta vilt mot dem. Och det är inte någonting som vi pratar om längre. Det som de här jäkla demokraterna och framförallt vänstern har gjort, att avhumanisera polisen så mycket. Målet, det är det vänsterns målet, de avhumaniserar ju människan. Va? Alla ska liksom bli ett stort kollektiv. Det ska inte finnas några individuella, vad ska man säga, unika saker. Alla ska bli, det ska bli ett kollektiv. Och så gör man då poliser till ett kollektiv som man sen avhumaniserar. Poliser är inga människor, det är bara robotar som är vidriga, farliga. De bara slår ihjäl massa svarta ungefär. Även om datan absolut inte visar det. Va? Och så avhumaniserar de, och sen så börjar poliser skjutas ihjäl hejvilt. Och det får inte ens uppmärksamhet i media längre. Det är ingen som bryr sig. Det finns inte en käft som går ut och börjar protestera. I alla fall inte på demokratiska vänsterhållet. Och börjar protestera och stå upp för poliserna som blir ihjälskjutna och deras familjer. Va? Och det är där vi är nu. Att det har blivit helt okej att skjuta ihjäl poliser. Det är ingen som bryr sig. Liksom är bara som att okej, det är en annan polis, skitsamma. Det är liksom, de har varit hemska i vilket fall. Det är lite grann som att man... att som nazisterna gjorde med judarna, man liksom målar på den tiden, så nu gör man det där Godwins lag, eller hur? Men i alla fall, det är liksom att man gör det, man målar upp en hel grupp människor, precis som vita gjorde med svarta längd, liksom när det begav sig, att det nya, vad ska man, modet har blivit att utmåla alla poliser som en grupp som ska avhumaniseras, och att de är förskräckliga människor allihopa som individer, det är hemska människor. Mm. Man visar aldrig upp längre, Fox News gör det, men vänster och vänstermedia gör allt. De visar aldrig upp att det finns faktiskt poliser är människor med familjer som har känslor, som har vänner, bekanta, som liksom är vanliga människor. Det visar man inte upp, för då kan man ju humanisera människor, att det finns en människa hos poliserna, bakom poliserna. Men det gör man inte längre. Allt i vänstermedia går ut nu att avhumanisera poliser och göra dem till vidriga, äckliga, fruktansvärda ska man säga, robotar som bara är ute för att slå ihjäl svarta.
Och det är inte bara en avhumanisering av poliser också, det är också en stor romantisering av den här Black Lives Matter-rörelsen. Precis. Jag menar, vi tar George Floyd, han som dog, jag menar, vi vet nu att han var absolut ingen perfekt person, han hade begått brott, han hade hotat en kvinna, en svart kvinna som var gravid med pistol till exempel, så att han var ingen ängel, som förtjänade han inte att dö som han gjorde, det är två skilda saker. Men han var ingen ängel, men man har ändå romantiserat honom oerhört mycket som han har gjort, och jag läste nu en artikel på Just the News som handlar om att nu så är det massa amerikanska företag som håller på att försöka få stöd hos Black Lives Matter, därför att man inser att det här är den senaste trenden, och jag läser om att det är företag, om det är Pepsi som har gjort en reklam för att på något sätt visa att vi står upp för de svarta, och Uber Eats, alltså ett Uber-företag som levererar mat, det finns inte i Sverige men du vet säkert vad det är för någonting.
Ja,
och
absolut.
Jag antar att den businessen går väldigt bra nu när folk är hemma i lockdowns, men de i alla fall, de har sagt att vi ska leverera gratis till svarta affärer, till svarta affärsmän, alltså ren rasdiskriminering står det i den här artikeln, alltså man ska leverera gratis mat till svarta för man tycker synd om svarta kollektivt, alltså inte beroende på merit eller vad det är för person, utan du är svart, vi ska skicka, vi kan leverera maten gratis till dig. Så jag menar, det här visar på något sätt att det är också en romantisering av liksom det svarta kollektiva på något sätt, som det kan också bli farligt.
Ja, det är inte bara en romantisering, utan det är i grunden en extrem rasism. För att som Uber Eats då, de i princip, de säger rakt ut att svarta de klarar inte ens av att få mat skickad, att liksom ta hand om sin egen mat, så vi kommer att göra det gratis åt dem. Företag börjar nu anställa svarta enbart på hudfärg. Det spelar ingen roll längre om du är kvalificerad eller inte för jobbet. Nu liksom gäller det för företag att visa upp att vi har anställt en svart, här är en svart. De visar upp svarta nu som, vad ska man säga, som liksom som objekt ungefär. Om man gifter sig, om en kvinna gifter sig, de gillar att visa upp sin ring till exempel, att här jag är gift, och så visar de upp det för sina vänner och bekanta och hela världen på social media. Företag är precis samma sak nu, här är min svart vi är anställd, och så liksom visar man upp dem. Att man använder, det är fruktansvärd rasism som ligger bakom, att allt går ut på nu att visa upp vilken svart man kan, liksom att man kan visa upp svarta, att man gör någonting, och sen samma personer som beter sig så sen har bara vita människor, de är gifta med vita, de har vita partners, de har bara vita vänner, de bor i vita områden och rör sig med vita. Men nu gäller det att, vad ska man säga, posture officiellt, att man känner ungefär som att jag känner en svart. Och jag såg i social media, det var en svart kille, han är väldigt bra, som jag följer på LinkedIn, han pratade om sådana där saker, hur vita beter sig nu, och han sa att det nya modet är att alla nu i social media ska gå ut nummer ett och ta avstånd från allt det här. Alla ska liksom, alla företag ska då skriva sin lilla rapport att vi styr i svarta, vi är så nu liksom det, och sen gäller det att visa upp att man har en svart vän. Att man liksom har en ally, en svart, liksom en alias ungefär, som att här är min svarta vän, här är min svarta, och sen ska då, och han säger att nu helt plötsligt börjar alla i social media göra, vad ska man säga, connect och söka vänskap med svarta människor. Så nu springer alla runt i social media och trycker på de här och letar fram massa svarta som de sedan klickar den här connect och vill göra vänskap med i social media. Det är det som gäller nu. Så man kan visa upp att jag har 46 svarta vänner i Facebook och sådana där. För nu liksom är det där som gäller, va? Totalt ogenuint. Totalt hyckleri. Men det är det som gäller nu, att kunna visa upp. Och jag såg till och med social media här i USA till och med nu, där börjar man outa varann nu. Så att jag såg till och med att människor börjar säga att, liksom, vad ska man säga, tagga varann och säga att du är en rasist, du gjorde det här för 4 år sedan, du är en rasist. Och sen säger de, nu måste ni alla gå efter den här personen, med andra ord att skicka, vad ska man säga, skicka de här blodhundarna, hatmobben efter den personen. Så nu börjar man outa varann och tagga varann i social media och tala om vilken rasist andra är. Och anledningen att man gör det är att slinka ur själv, att man själv ska slippa bli rasist. Om jag outar någon annan, om jag taggar någon annan och är rasist, då kan jag omedelbart själv vara rasist. Utan då är det alla andra, då vänder sig hatmobben mot dem och inte mot mig istället. Det är fruktansvärt samhälle de håller på att skapa. Alltså.
Och det är ju sådana här barn, det är ju, så funkar skolmobbing. Alltså jag slår dig för precis. Att folk ska hacka på dig istället för på mig liksom. Så att, ja.
Exakt. Och det där vi har.
Ja, precis. Två frågor till dig som bor i USA. Jag minns ju förut, alltså då fanns det ju, det var ett inuttryck, men jag vet inte när. I got black friends. Alltså det fanns ju filmer för typ 20 år sedan, mycket som helst. Men jag tycker det där har försvunnit väldigt mycket. Håller du med om det, att det fanns mycket förut, man pratade så, men man gör det inte riktigt nu, fast nu börjar man igen då kanske?
Det har försvunnit, för att jag tror att det var allt fler som genuint hade. Det är så mycket annat, det är som flugor, som så här, det är en fad bara flugor, att man får först någonting att man ska, I have black friends och så. Men det har försvann absolut under en lång tid. Jag tror att mycket beror på också att många genuint faktiskt har, jag har många svarta vänner. Faktiskt. Och jag menar, det är ingen snack om det, va? Men det är ingenting, jag tror människor, det blev liksom normalt, det blev, vad ska man säga, normen att man hade svarta vänner. Men hos vänster och vänsterliberaler, det är faktiskt sant det här. Det är svårt att hitta massa vänster som faktiskt har svarta vänner. Jag tror att om jag skulle gissa, tittar jag på min liksom, stor bekantskapskrets, det är betydligt fler som har, som är, vad ska man säga, som inte stödjer vänstern, den här galenskapsvänstern, som har svarta vänner, än de som jag vet är galenskapsvänster, som jag vet är liksom de här extremvänster. De har inga svarta vänner. Så jag liksom vet ungefär vilka som är vilka, va. Så min gissning är att om man skulle göra en studie, nu har jag inte gjort det, men om man skulle göra en studie skulle man hitta att den här extremvänstern då, som är de som gapar och skriker och mobben som hetsar mest, det är faktiskt de som inte själva har en enda svart vän i sin vänskapskrets. Punkt, slut. Jag kan garantera att så är det. Och min gissning är att det är därför de är så fruktansvärt, vad ska man säga, hetska, hatiska nu. Därför att de själva kan inte hantera den här situationen. De vill att det ska se liksom att de ser att de är avundsjuka.
Mm.
Att de kan inte klara av att få vänner av andra. Liksom. De liksom håller bara sin vänskapskrets och då ska man förstöra för allihopa, va?
Ja. Ja, men det är rätt kul. Jag menar, det är säkert likadant om vi tar journalister i Sverige. Jag menar, många av dem är förmodligen vita, har förmodligen inga invandrarvänner. Jag är inte vit, jag har jättemånga invandrarkompisar liksom, från Syrien, och från Iran och från alla möjliga länder. För att, och det beror inte på hudfärg, utan det beror på att jag har ett vanligt jobb bland vanliga folk. Liksom, och då träffar man alla möjliga.
Jag tror det var perfekt exempel med svenska journalister precis där. Jag menar, jag har ju massa kompisar i Sverige på Facebook som är SD. Jag kan inte ha massor, dussintal. Som är gifta med en person av en helt annan av ett annat ursprung, en annan etnicitet.
Mm.
Och ändå tycker då att SD var de som avskyr andra människor och inte, som inte är vita.
Nej. Jag tänkte fråga till då på samma tema då. Alltså det här med trender, alltså nu är det en trend man ska känna svart och man ska liksom ha svarta vänner på Facebook och allt vad det är liksom. Hur pass känsligt skulle du säga att USA är för såna här tvära snabba kast i samhällsförändringar? Så nu är det en ny trend, nu måste alla haka på. Och om du skulle jämföra den känsligheten mot Sverige, är vi lika känsliga som USA för att nu måste vi haka på senaste trenden, nu ska alla tycka så här, eller hur skulle du jämföra?
Anledningen till att de här protesterna skedde i Sverige, de här våldsamheterna i Göteborg var det igår, det beror ju på att man hakar på trenderna i USA så fort det sker något i USA. Men å andra sidan, de här trenderna förändras ju konstant. Jag menar, först var det ju MeToo, den är ju helt försvunnen nu. Sen var det ju klimatgreta och det är helt borta nu. Det är ju frågan om när kommer nästa trend.
Mm.
Utan de här trenderna som vänstern hoppar på, och det är framförallt vänstern som hoppar på de här trenderna, va? De är ganska kortvariga. Det är bara frågan om vad är nästa trend och när kommer den. Och så kommer, och sen kommer de svarta glömmas bort totalt igen. Av vänstern. Vänstern kommer att börja. Vänstern har ju totalt glömt bort MeToo. Feminismen med. Vänstern och feminismen, de har ju totalt glömt bort klimatet. Det bryr sig ingen om längre. Utan det är vänstern som är så extremt trendkänsliga. Därför att de är inte rotade i någon form av princip eller moral eller någonting. Vad ska man säga? De har ingen grundpelare som de är rotade i över tid.
Nej.
Utan allt handlar om vad är den senaste trenden som vi kan sen skylla på för att gå ut och förstöra på gator och torg. Och då var det MeToo och sen var det Greta och sen är det Black Lives Matter. Vad är nästa trend? Det är ju frågan. Det är bara 3 månader nu, kommer vi inte prata om det här längre. Utan vänstern har hoppat på något helt nytt då, som är något helt annat. Och det är frågan vad det är. Va? Men de har ingenting som är rotat i någonting som sträcker sig över tid. Allt är bara trend. Så vänstern är extremt trendigt på så vis. Och jag tror att det är samma i Sverige. Trenderna i USA, det kommer till Sverige. Och det ser vi nu med det här med våldet nu. Sen frågan är vad är nästa trend i USA som kommer att komma till Sverige. Så vänster, det här är ganska roligt egentligen. Vänstern i Sverige som påstår sig hata USA och hata kapitalismen och allting följer USA extremt nära, och det som händer i USA det gör man i Sverige med. Så man hatar USA officiellt, men trender i USA tar man ju direkt upp i Sverige på vänsterhåll.
Det är sant, men det här visar också vikten av att vara konservativ, då kan man stå stabil i stormen så att säga. Men,
och det är därför jag tror att det är därför som jag tror att, vad ska man säga, sannolikheten att människor går över och blir vänster minskar med sådana här galenskaper. Jag tror sannolikheten att folk börjar bli mer konservativa ökar, just för att man anser att vi kan inte ha ett samhälle där trender konstant leder till våldsamheter på gator och att vi låter trender och våldsamheter då bli, vad ska man säga, den nya normen, att det konstant sker. Vi måste vara rotade i någonting som är djupare. Tittar du på vänstern, de vill ju bränna upp konstitutionen, de vill ju inte ha en konstitution längre heller.
Nej.
Och det inser ju vanligt folk, vettigt folk, till och med oberoende väljare begriper ju det, att vi kan inte ha den typen av samhälle. Om man måste välja sida till sist, då blir det ju att man väljer den vettigare sidan, och då blir det högern och inte vänstern.
Ja, verkligen. Jag såg också att det var någon i Sverige nu, någon sån här svart kvinna som krävde att man skulle riva statyer av Carl von Linné, därför att de menade då att han som var växt, han undersökt växter, han var också rasbiologins fader, menar de. Alltså det är fruktansvärt, alltså vilket trams. Men, har vi fler nyheter?
Ja, jag läste att så sent som 292, så 292 poliser är skadade i New York efter de här våldsamheterna, och hur det hjälper George Floyd, det har jag inte lyckats begripa. Jag såg också att 1000, jag minns inte vilken stad det var i nu, jag får kolla det, health workers har skrivit ett brev att man får inte stänga ner protesterna. Som vi pratade om förut, så health workers var totalt emot gruppsamlingar för att inte sprida coronaviruset. Samma health workers är nu för grupper ska samlas i stora, ja, man ska samlas i stora grupper för att göra protester, va? Så att hyckleriet hos de här healthcare workers, läkare och sjuksköterskor och sånt där, hyckleriet är enormt. Jag såg att Anthony Fauci, som vi pratade om förut, han har till och med sagt att de här protesterna är liksom den perfekta stormen för att det ska gå åt skogen med det här coronastrategin nu. Att det ska förstöra alltihopa. Va? Så till och med han har gått ut och sagt att det här är dåligt för corona. Spridningen, helt enkelt.
Ja, men det är rätt otroligt just det här, för att jag menar, vi pratade, alltså backa en månad, då var hela världen, det var corona, 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 och coronakrisen finns ju fortfarande, det är liksom inget påhitt, utan det är ett problem vi har, men alltså det pratas inte om det längre alls, utan nu är det liksom det här, de här protesterna och vandalismen och så.
Och det är det här som jag tror att de här politikerna inte begriper. Eftersom nu politikerna först sa att vi måste stänga ner, ni får inte samlas, ni får inte gå till jobbet, ni får inte öppna era affärer, ni får inte ha era företag, ni måste stänga allt. Sen så viker de sig för vänstermobben. Nästa gång det blir en sån här pandemi, då finns det ju faktiskt all anledning för vanliga människor att säga att jag skiter i pandemin. Förra pandemin så tillät ni massprotester och våld, även om det var under en pandemi. Finns ingen anledning för mig att följa det här nu. Om ni påstår att jag måste följa det här, då hycklar ni ju själva. Eftersom ni vänder ju liksom kappan efter vinden hela tiden. Så det problemet de har skapat är att i framtiden kommer många människor att strunta i pandemier. Enbart för att de vill fortsätta driva sina företag och ha sina affärer öppna. Och sen då förklara just med att ni politiker, ni stödjer alla de här protesterna även under en pandemi. Och det finns inte en chans att jag kommer att lyssna på er nu. De liksom, protesterna var tydligen essential. De var liksom vad ska man säga, kritiska saker. Essential work var protesterna tydligen. Men att driva mitt företag så jag kan föda min familj är det inte. Jag struntar. Så de har satt upp sig nu för en total för katastrof för nästa pandemi om den kommer. Och det tror jag inte politiker begriper. De är för dumma i huvudet för det, helt enkelt.
Det var extremt bra poäng. Och det är likadant i Sverige. Men vi får max samlas 50 personer. Om vi tar de här demonstrationerna i Göteborg, det var hur många som helst. Och de vandaliserade och förstörde. Och polisen gjorde alldeles för lite. Jag menar, jag skulle kunna tycka, åk dit med ett stort stängsel, bura in alla och håll dem inlåsta i 2 veckor så att vi vet att de inte smittar. För annars Precis. Kommer ju resten av samhället att bli smittade också. Och jag menar, ja, det här är ju inte att leka med corona, menar nu då, liksom. Men alltså, de får protestera, men vi får inte besöka våra anhöriga på äldreboenden. Vi får liksom, okej, i Sverige får vi ganska mycket. Men alltså, generellt så är det ju så. Alltså, de fick protestera, men vi har massa restriktioner som vi ska följa. Och det undergräver verkligen förtroendet för myndigheterna och för polisen.
Tror du till exempel att nynazister skulle få tillstånd att demonstrera och protestera under pandemin i Sverige?
Nej.
Nej, absolut inte. Nu tycker jag inte. Nu är jag inte speciellt intresserad av att lyssna på dem i vilket fall, va? Men poängen är, vissa grupper, jag tror inte ens Sverigedemokraterna, om Jimmie Åkesson ville ha ett stort, vad ska man säga, torgmöte, jag tror inte ens det skulle bli godkänt. Utan det vi ser att man tillåter våldsamheter men förbjuder annat.
Jag kan också säga att i Texas så har FBI arresterat 3 stycken personer från Antifa, fascistgruppen då, för att de har slagit sönder och vandaliserat saker. Så att FBI verkar ha börjat nu spana in de här riktigt våldsamma Antifa-aktivisterna, och det tycker jag är väldigt bra.
Ja, jag såg en intervju med Bill Barr, justitieministern, igår. Och han sa att de håller på att kartlägga väldigt, väldigt noga nu hur Antifa är uppbyggt. Han sa att det börjar bli betydligt mer organiserat. Det är inte längre de här lösa rörelserna, utan det är mer än organiserad. De börjar titta på var deras funding kommer ifrån, var pengarna kommer ifrån. Så han sa att vi börjar få ganska bra koll på det där. Och sen ska vi göra, och eftersom då de nu ska designeras då som en terrororganisation, så skickar man pengar så kan man då nita dem som skickar pengar. De som donerar pengar är också nu inblandade i citattecken terrorism. Va? Så att Bill Barr håller verkligen på att systematiskt kartlägga exakt vad som pågår med Antifa. Och det är därför vi börjar se arrester nu med FBI. Du kommer att se många fler arrester av FBI. Inte bara av de Antifa som är på gator och torg, utan även av donatorer och de som finansiellt sponsrar Antifa. De kommer att börja åka dit med. Så du kommer att börja se saker och ting. Det sker saker och ting bakom scenen nu som kanske inte får stor uppmärksamhet. Men du kommer att börja se saker och ting mer nu. Att Till och med kändisar kommer sannolikt att åka dit på ett eller annat sätt genom att ha finansiellt sponsrat det här. Och på tal om, jag tänkte också nämna det här i St. Louis, bara för att tala om hur vansinnigt det här är. En före detta svart polischef för St. Louis poliskår blev ihjälskjuten för ett par dagar sedan av en svart man.
Mm.
Och bara för återigen nämna att det är liksom våld riktas, begås av svarta mot svarta, till och med en svart före detta polischef i St. Louis blev ihjälskjuten för ett par dagar sedan. När han försökte som privatperson skydda en affär som skulle bli lurad.
Mm. Ja,
hur vansinnigt det här är.
Ja, nej, men det visar på polishatet. Ja. Har vi några fler saker innan vi börjar avrunda?
Ja, man ser ju nu att, och jag funderar på det här länge, att det är bara en tidsfråga innan det här motvåldet kommer med. För att om allt våld liksom fortsätter här så kommer det komma motvåld också. Jag såg att det var i Seattle, Washington, så var det en man som körde in med bil i en stor grupp våldsverkare. Och tyvärr så, jag menar, det är en galen panna naturligtvis. Det kan vara en ideologisk, liksom, det kan finnas ideologi bakom det. Men det vi ser är nog att människor börjar ta lagen i egna händer. Om inte polisen kan stävja våldet som sker, då kommer det kunna komma extremhögern och galenpannor kommer att tycka att okej, nu kommer polisen kan inte hantera det här, då ska jag ta min bil och köra rakt in och köra ihjäl en folksamling istället. Då är det jag som tar hand om det här och jag ränner in med ett vapen och börjar skjuta folk. Det är liksom åt det hållet vi går.
Mm.
Och om de pratar om då att liksom de ska tillåta sånt här, att man vänder ryggen till, allt vi kommer att se en eskalering av våldet från alla sidor.
Mm.
Och vi som den stora majoriteten amerikaner, oavsett vilken etnicitet och hudfärg de har, vi sitter i mitten och tycker att det här är fullständigt vansinnigt. Att extremister nu börjar kriga med varandra på gator och torg mot varandra, vilket är liksom, det är det sista vi vanliga människor vill se. Det spelar ingen roll om du är svart eller latin eller asiat eller vit, kvittar, vi vill inte se det här. Stora majoriteten av alla etniciteter och hudfärger vill inte se den här eskaleringen mellan grupper.
Nej. Och det för oss tillbaka till vikten av lag och ordning. Jag tänkte vi kan avsluta den här podden med ett citat av Donald Trump, därför att han talade igår och så sa han så här om alltså han kommer inte att acceptera att man avskaffar polisdepartementen, och så här sa Donald Trump igår.
Thank you very much. It's a great honor to have some of the true leaders in our country of law enforcement, and that's what they've done. They've enforced the laws. They've done a fantastic job of it. We have among the best numbers we've ever had in terms of recorded history, certainly, but this has been a very strong year for less crime. Let's put it that way, less crime. There's a reason for less crime. That's because we have great law enforcement. I'm very proud of them. There won't be defunding. There won't be dismantling of our police. And there's not going to be any disbanding of our police. Our police have been letting us live in peace, and we want to make sure we don't have any bad actors in there. And sometimes you'll see some horrible things like we witnessed recently, but 99.9, but let's go with 99% of them are great, great people, and they've done jobs that are record setting. So our crime statistics are at a level that they haven't been at. And I just want to go around the room and just...
Så, det var det klippet. Hade du något mer att tillägga om det, Björn?
Jag tänkte bara säga en sak som har totalt gått under raden i alla fall i Sverige. Det är att igår mördades 18 personer i Chicago. Chicago, där mördades ju folk kors och tvärs, va? 18 personer igår mördades i Chicago som inte hade någonting att göra med protester eller någonting. Så samtidigt som vi håller på att protestera mot polis och håller på att begå våldsamheter, Chicago tutar på och kör som vanligt, där 18 personer under ett dygn mördades i Chicago. Majoriteten av dem var svarta som mördades av andra svarta för droger. Så brottet, vad ska man säga, problemen som amerikanska samhället har, framförallt som sker i den svarta gruppen, svarta mördar svarta i svarta getten över droger, de problemen är totalt sopan under mattan nu. Just för att alla är fokuserade på ett håll, och så glömmer folk bort att 18 personer i Chicago mördades igår. De flesta över droger, de flesta var svarta. Det bryr sig inte. Vart är Black Lives Matter när det kommer till de orden? Vart är Black Lives Matter när det kommer till de samhällsproblemen? Black Lives Matter bryr sig inte ett skvatt om att 18 personer mördades i Chicago igår, varav de flesta svarta mördades av svarta. Det struntar de fullständigt, och det är det stora hyckleriet är.
Verkligen.
Att de här morden som sker på amerikanska gator och torg, som är helt liksom separat från liksom det här, de här protesterna och allting, om det är Detroit eller Baltimore eller Chicago, det pågår dagligen, från dag till dag till dag till dag. Det här som polisen sen blir inkallad för att försöka reda ut. Det är totalt bortglömt och det är någonting som vi aldrig har fokuserat oss på. Och som bara för att de här, alla andra, de här klimatgreta och det här MeToo och nu Black Lives Matter. Vi är distraherade av alla de här andra sakerna. Så när vi glömmer bort att stora samhällsproblem fortfarande existerar som människor lider av.
Law and order för svarta också. Okej, okay, men precis. Då vill jag säga tack till dig Björn för att avsluta här.
Tack så mycket.
Det var avsnitt 1125 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd som finns för att ge det perspektiv på USA som aldrig ges i svensk media. Stöd gärna detta arbete på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat. Thank you.